Hej och välkommen till Topp 5 podcast. Jag heter Elin J och jag sitter här med Anders Brunlöv. Hur är läget, Anders?
Hej Elin J. Jo, det är bra. Det är bra. Hur mår du själv?
Jag mår bra, men jag berättade just för dig innan vi började spela in om en oro som slog mig precis. Och så satt vi och stötte och blötte Game of Thrones.
Precis, lite. Och jag kände att det här är bra content. Nej, eller jo, det gjorde jag väl kanske. Men vi ska inte prata om Game of Thrones i detta avsnitt. Men vi tar det lite snabbt. Vad är det som oroar dig, Elin? Du läser ju alla böcker nu,
ja.
Om jag förstått det rätt.
Ja, jag gör ju det. Och jag slogs bara av en oro över en fanteori. Vi säger R plus L lika med J.
Just det.
Som handlar om vem Jon Snows mamma är. I princip.
Precis, precis.
Och nej, vi kan inte. Det här är för spoilerigt.
Alltså jag känner... Ja, men det, vi kom från det sen till att böckerna i sig egentligen inte har shock value. Det var där argumentet.
Nej, men jag tycker inte att serien har det heller. För där finns det ju liksom också etablerat hela
fast där
tiden.
Har det ju bara fel. För som jag sa alldeles innan vi började spela in. Mm. Alltså tv-serien har ju satt nya nivåer för vad shock value kan vara.
Men vad tänker du på nu?
Nu pratar vi inte om dem alltså, som har läst alla böckerna och sitter där smugface och tänker det där visste jag skulle hända. Eller det var annorlunda i boken, men jag visste ändå att det skulle hända.
Ja, men jag var ju inte heller sån.
Utan men Red Wedding till exempel.
Ja.
Det är fullkomligt logiskt, jag förstår vad du säger. Det är fullkomligt logiskt, men det tar ju inte bort shock value när liksom viktiga vad man har liksom, karaktärer man har tagit till sig bara avrättas på liksom blankt.
Mm.
Så där har du ju en shock value. Eller liksom bara att Första avsnittet så kastas ungen ut genom fönstret.
Ja.
Och i första säsongen så bestämmer Joffrey att avrätta han. Han som alltid dör.
Han som alltid Ned.
Ja, precis, Ned Stark. Jag menar, dör ju i Sagan om ringen också. Han är ju kass.
Ja.
Han dör ju jämt.
Ja, men samtidigt Caitlyn liksom säger ju innan The Red Wedding att Frey kommer inte att gilla att du gjorde det här. Och Frey går inte att lita på, säger hon flera gånger. Så det
fair
är liksom...
Fair enough, men han hade också kunnat skicka ett argt brev. Han hade inte behövt typ brutalt mörda dem.
Ja, alltså nu vet jag inte om... För nu flyter böckerna och serien ihop lite för mig. Men... Lannistersarna var väl med på...
Ja. Det, alldeles där så är det ju Lannister sends the regards.
Ja, precis.
Ja. Jag hörde en historia. Jag tror det var en enkel tweet eller någonting sånt bara.
Mm.
efter Red Wedding. Hur någon hade gått och skrikit nere på gatan utanför fönstret att hon hatade Lannisters av hela sitt hjärta. Jag älskar sånt. Jag älskar att det liksom rör upp så pass mycket att man... på riktigt går och är förbannad och ilsken.
Ja.
Vilket det gör.
Den där jävla familjen alltså.
Ja. Nu är vi väl i det här skedet att nu sticker serien iväg åt sitt egna lilla håll.
Ja, precis. Nu finns det inga böcker att utgå från.
Nej, så nu kan smugfaces hålla käft.
Jag har inte haft så många smugfaces. Folk har varit liksom jävligt respektfulla och så.
Det är sant, det är sant. Generellt sett så har man varit där. Alltså de som vill bli spoilade kan ju ta reda på det.
Ja, precis.
Men generellt sett, om man följer serien och är ett fan av den, så har man sluppit spoilers. Däremot det här, någon skriver det här hände precis, oh my god, med tre utropstecken, då är det alltid någon bara I knew it. I knew it. Ja, men vad fan, det är väl klart du visste.
Ja.
Idiot.
Men det är så här, i en Facebookgrupp som jag är medlem i, det hände ju någonting i senaste The Walking Dead.
Oh, jag har inte sett. Tread lightly.
Ja, och det spoilades i den där gruppen. Och det är en sån dickish jävla grupp att de bara, men vadå, klagar ni på spoilers? Bara, ja. Klart som fan att vi gör. Det här är ganska huge. Och det, liksom, det finns folk i den här gruppen som inte bor i USA som inte kan se det direkt.
Mm.
Så det är liksom, vad fan, det här är inte okej internetbeteende. Sådana jävla dicks alltså.
De värsta är nästan de som tror att de inte spoilar, men ändå gör det genom att lägga ut en så här semifindig bild som någon tycker är rolig.
Det var en sån spoiler jag såg.
Oh.
Och det var så här,
så jävla onödigt.
Ja, och jag hade inte hunnit se avsnittet och det var så här. Varför alltså, gör du så här? För det är liksom, om det är någonting, nu är inte jag så aktiv på Twitter längre, men när jag var det så var det så här, okej, okay, Twitter håller jag mig borta från tills jag har sett. För Twitter är ju liksom spoiler territory. Där, för man får se, ja. Så det är liksom, okej, okay, inget Twitter, inget Tumblr.
Nej.
Men Facebook är fredat. För fan, ja, men liksom.
Det kan ju pågå i stängda grupper här på ett annat sätt. Alltså det finns ju inga sådana liknande.
Nej, men det är så här, jag fattar inte hur, alltså. Ja, men det är så här, jag kanske är så här bläst på något konstigt sätt som rör mig i grupper vanligtvis, där folk vet hur man spoilervarnar på Facebook.
Mm.
Och det är, ah.
Alltså jag har ju liksom gått i bräschen för att det finns en gräns för den här spoilerkänsligheten dock.
Ja, det är klart liksom, att det gör.
När Sveriges Radio får arga brev för att de pratar om första säsongen av typ Game of Thrones. Det var något sånt, jag kanske drar det här i röven, men det var något sånt liknande fall. Då har det ju gått alldeles för långt. Och jag då som gör en podcast om, eller jag gör och jag har gjort podcast om spel ett tag nu.
Mm.
Och när man liksom pratar om spel från 90-talet. Och fortfarande inte kan liksom prata om hur det slutar. Alltså, någonstans måste det finnas en gräns. Visst, det går att lösa, men ibland så löper bara en diskussion på och man vet att mottagarna som man pratar med faktiskt säger liksom, man spoiler inte för hen.
Mm.
Och därmed så blir bara diskussionen så tänker man inte mer på det, för det var en fullt naturlig diskussion, och så kommer något jävla argt mail eller en kommentar sen bara, du spoilerar du för mig, tack så mycket.
Mm.
Ja, jo, alltså sorry, men
ja, alltså det finns ju en gräns. College Humor gjorde ju några regler. Jag tror att det är så här, en vecka efter att avsnittet har sänts så är det okej att prata om det.
Oj. Det är lite tajt.
Men jag tror att de gav, efter en säsongsavslutning så har man ett halvår på sig.
Okej.
Okay. Eller någonting. Ja, jag minns inte, men nej, något sånt i alla fall.
Nej, hur den är så har jag liksom forcerat in i mig själv att inte vara spoilerkänslig. Så det är nästan så här, som nu med The Walking Dead som du nämnde. Jag har inte sett någonting från den nya säsongen. Men en liten del av mig vill liksom bara gå ut och bara tokspoila mig själv så jag slipper vara orolig för att bli spoilad. Så facet, liksom, ja, med huvudet först. Så, men av samma anledning, det är därför jag vill se Star Wars den 16 december, alltså på premiären, för där vill jag inte bli spoilad över, för jag är jättenyfiken på vart exempelvis Luke är, och det tisslas och tasslas och det teorier, och jag älskar ju det här, jag,
jo,
älskar
det
här
jag med.
Det här bubblandet innan, och så, sen så vet man ingenting när man sitter där i bilstolen och får faktiskt bli så här förvånad.
Mm.
Det är inte så ofta på ett positivt sätt, det är ganska ofta idag i Sverige som man blir förvånad på ett jävligt negativt sätt.
Mm.
Kan man ta den lilla diskussionen lite snabbt också. Det var ju,
ja, det var lite dålig timing för oss förra veckan.
Oerhört dålig timing. Det jag är glad över, det är att när jag väl klippte avsnittet så insåg jag att vi säger att det är onsdag.
Mm.
För det som hände och det som var fruktansvärt tragiskt inträffade på torsdagen.
Ja.
Men sen då på fredag när vi släpper våra avsnitt, det är liksom precis efter det har hänt och vi släpper ett avsnitt om skolor.
Ja, det kändes,
det kändes jävligt risigt faktiskt.
Mm.
Så jag vet inte om någon blev förnärmad. Där var det ganska låg frekvens på kommentarer rent generellt senaste tiden.
Ja.
Jag tror våra emo-avsnitt så här tog musten ur ur våra mest stadiga
kommentarer.
Ja, precis. De är bara trasiga personer, de här Elin och Anders. Det här går inte att lyssna på. Nu måste jag liksom bara lyssna på Filip och Fredrik
igen. Nej, vi är inte trasiga, vi är lite böjda.
Och så har vi liksom en liten förkärlek till att götta oss i det här. Vi tycker så synd om oss själva.
Nej, det gör jag inte alls det. Jag gjorde det förut. Men alltså, jag är inte främmande för att sätta på Roy Orbison med flit och gråta lite. Men det var säkert 10 år sedan sist.
Oj, så pass. Ja. Ja. Har du haft, eller har du fortfarande en så kallad svart lista när det kommer till musik?
Vad skulle det vara? Alltså låtar som jag inte kan lyssna på.
Precis, det finns ju en Seinfeld-skämt där någonstans också. Men generellt sett så är det då låtar som direkt för dig till en mer... Alltså det kan ju vara allt från att du börjar gråta till att det liksom zonar ut till att du liksom känner obehag.
Alltså Kent var länge på den listan. Det är deras senaste skiva jag lyssnar jättemycket på. Men jag kan inte riktigt lyssna på deras gamla för att då dras jag ner lite.
Okej. Okay. Okej, intressant.
Mm. Har du någon sån?
Jag har försökt betat av de allra flesta. Det finns en som jag valde att inte spela mitt EM-avsnitt för den har liksom ingen direkt koppling. Nine Crimes med Damien Rice har du hört.
Mm.
Den är en sån där låt. Alltså, jag kan lyssna på den nu och jag kan mysa i den, men så fort jag liksom aktivt lyssnar på den, om du förstår vad jag menar, så blir jag liksom ändå lite skärrad. För att man, alltså det är svårt att förklara, men när man är så där i botten verkligen, så känner man inte igen sig själv. Och man är snarare rädd över sin egen, vad man kan ställa till med. Så. Men jag kan ju fortfarande lyssna på den här låten idag. Det fanns väl en period tidigare i mitt liv där jag liksom hade den här och ett gäng andra låtar. Liksom allt från The Killers till ja, men Radiohead som jag spelade och lite annat sånt. Så att det är töntigt, men jag tycker om det ändå.
Vadå töntigt?
Ja, men jag tycker jag är lite töntig när jag sitter och tycker så jävla synd om mig själv. Det är liksom 99% av grejerna har jag ju rått för själv.
Ja, men det är klart att man får ha lite ågren.
Ja, och jag tror det där är botten i snarare en ångest. Som bär många kostymer, så att säga. Nu var ju inte det här vad avsnittet skulle handla om den här veckan. Men,
nej, vi börjar off topic.
Ja, men det är väl skönt. Men vad är då ämnet denna vecka?
Det är Astrid Lindgren.
Fröken som alldeles nyligen har börjat beklätt. Är det 20 sedlarna hon tog?
Jag vet inte, jag har inte sett några pengar.
Nej, men har du liksom sett bilder på de nya sedlarna?
Nej, jag tror att jag bara har sett så här montage.
Okej. Okay. Jag har sett dem en efter en. Jag tycker de är assnygga faktiskt.
Ja, vad bra.
Så. På tiden att Astrid hamnade där. För att visst, hon kanske stod i skuggan av Selma Lagerlöf för en generation. Men för våran generation gjorde hon definitivt inte det.
Nej, alltså jag har väl läst Herr Arnes penningar och han som flög på gåsen. Men,
vad heter han?
Nils Holgersson.
Ja, precis. Jag vill alltid säga Nils Karlsson Pyssling, men det var det ju inte.
Nej.
Det var ju Astrid, trots allt.
Holgersson är det.
Det här är första listan på väldigt, väldigt länge där vi inte har en massa titlar och ska fila ner den, utan när vi faktiskt har en färdig lista.
Mm-hmm.
Hur kommer sig detta?
Du ville det. Och jag sa, okej.
Okay. Lite så planeringen går till i denna podd. Nej, men alltså det finns ju ofantligt mycket. Och jag tycker det är intressant i listskapandet, visst. Men samtidigt så skulle jag vilja lyfta upp dem jag känner är allra mest intressanta, vilket vi får tillfälle att göra nu. För att det som brukar hända oftast är att de solklara pratar vi minst om.
Ja.
Det är ett litet problem med det listskapandet.
Ja, precis.
Men innan vi börjar lista och börjar radda upp, när du hör namnet och när du hör om personen Astrid Lindgren, vad är det liksom du reflekterar över och känner och tänker?
Jag tänker på min mormor då.
Jag också!
Min mormor! Pratar du med min mormor?
Nej. Jag tänker på min mormor, för de pratar fan identiskt och de är inte ens från samma liksom, del av Sverige alls.
Min hade inte samma röst, men de var väldigt lika till utseendet. Och jag läste väldigt mycket Astrid Lindgren när jag var hos min mormor.
Jag tror min mormor läste väldigt mycket Astrid Lindgren för mig.
Vad passande, det är som att Astrid läser.
Ja, men det var alltså, farmor hon brukade hitta på egna sagor. Lite som Astrid själv gjorde, har det visat sig. Och det var så hennes karaktärer kom fram oftast. Men farmor liksom brukade hitta på och inkludera mig. Att jag och min syster oftast var ute på en äventyr. Och så hände det tokigt. Och det var jättespännande att ligga och lyssna på innan man somnade.
Mm.
Men mormor hon brukade läsa. Och då brukade hon ofta läsa Astrid Lindgren. Och det var ju någonting som Astrid också själv gjorde i inledningen av sina tv-serier eller filmer eller vad det nu var.
Ja.
Så att det blev liksom en direkt länk där mellan mormor och Astrid. Så kanske, precis som jag trodde att Per-Ola, prästen i skogskyrkförsamling var Jesus när jag var liten. För att han pratade om Jesus och han såg ut som Jesus. Så han var ju Jesus, och det trodde jag länge, ska jag säga. Någon typ av symbolik och länk däremellan.
Mm.
Sen känner jag med liksom personen Astrid Lindgren att de växer inte på träd.
Nej.
Och jävlar vad vi skulle behöva hennes inställning och hennes humanitet och liksom rättvisekänsla i dagens samhälle.
Ja, hon hade varit så förbannad nu.
Ja, fy fan.
Mm.
Och det är liksom, jag fattar inte. Vi är en generation som har växt upp med de här karaktärerna och med den här symboliken och med den här liksom sunda och vettiga och rimliga förhållningssättet till världen och medmänniskor. Och så, jag vill ju inte säga vi, men det är ändå vi som samhälle som totalt failar just nu.
Mm.
Jag fattar inte. Men alltså, det är dels barnboksförfattaren.
Mm.
Och dikt, ja, skribenten eller vad man säger. Men även liksom den politiskt nästan, hon tyckte mest till om saker och ting, men hon formade ju politiken på inte minst 70-talet.
Mm.
Där sossarna efter, vad tror det var, typ över 40 år i makten fick liksom lämna över regeringsmakten utifrån hennes pomperipossa.
Ja, det kanske inte var så bra. Men
nej, det vi ska komma ihåg dock sen, det är att sossarna kom tillbaka starkare än någonsin då med Palme i spetsen efter,
ja,
det.
Ja, i och för sig.
Och det är lite så svensk regering och svensk politik har sett ut i efterkrigsperioden, att liksom sossarna har lunkat på, sen har de gjort bort sig, lämnat över stafettpinnen några år.
Och så har de gjort bort sig ännu mer.
Ja, så sossarna kommer tillbaka. Nu är det ju helt kaos.
Mm.
Jag känner att det här är ett hål som vi behöver klättra ur i innan det blir för djupt.
Ja.
Så att vi börjar i botten, Elin, på position nummer 5. Och det är din.
Mio min Mio.
Mio min Mio.
En
flopp när man ser till film.
Ja, men jag ser det inte som en film. Vi pratade ju igenom det lite igår. Och du har så här, du tänker film och jag tänker så här, böcker eller så här uppläsningar som Astrid har gjort. Kopplar jag det till, typ. Så vi är lite skilda där.
Ja, jag tänker ju direkt på filmerna. Och här blir ju skådisar som porträtterar vissa karaktärer oerhört viktiga också.
Mm.
Så här klaschar vi, så att säga. Men vad är det du gillar då med berättelsen Mio min Mio?
Att den är magisk. Och att den ger så här hopp. Att ett barns fantasier faktiskt inte bara behöver vara fantasier. För det kan ju vara så också.
Mm.
Men att de får frukt här.
Ja, jag tänker också hur viktiga de ändå är för barnet i fråga.
Ja.
Även om de är verkliga eller inte, så att säga. Så de fyller ju en funktion för barnet som ändå lär sig att hantera livet under uppväxten. Har du någon liksom koll på vart ursprunget till berättelsen om Mio med Mio härstammar?
Nej, men hon skriver ju mycket om ensamma barn.
Mm.
Och det har vi ju här också.
Mm.
Om ett ensamt barn som fantiserar och sen kommer att bli hämtad av sin fader konungen och få en häst och en kompis och få liksom iväg till ett fint sagoland. Liksom.
Ja. För Astrid hade ju, Astrid blev ju gravid ganska tidigt i sitt liv. Jag har ju suttit och kollat på den jävla SVT-dokumentären.
Visst är den fantastisk?
Den är jättebra. Jag har inte hunnit titta klart på den. Så att det stör mig lite. Men så är min planering. Och så går det ibland. Skitsamma. Och hon, som sagt, jag tror hon var antingen under 20 eller prick 20.
Uh-huh.
Hon fick sitt första barn med en gift man. Liksom. Mm. Och det här var ju jätteskamfullt och problematiskt på alla sätt och vis.
Yep.
Pojken i fråga hamnade ju på ett barnhem i Danmark under en lång tid. Och
ja.
Jag vet inte om det, men jag tänker mig att där i så föreställer, för hon beskriver mig som väldigt mycket ångest när hon pratar om den här pojken nu.
Mm.
Eller nu finns ju inte Astrid vid livet heller, men i den här dokumentären då, som vi nämnde.
Mm.
Så jag tänker mig att där har man hämtat mycket av inspirationen, att hur tänker ett barn som är övergivet av sina föräldrar?
Ja. Och jag tror att hon tänkte nog mycket på det. Alltså det finns ju ett sånt vemod i många av hennes berättelser.
Oh ja.
Som det är nästan de jag gillar mest, de berättelserna.
Ja, alltså din position nummer tre har ju inte så jävla mycket vemod i sig. Där är det ju liksom bara ja.
Ja, men liksom nej, men typ Sunnanäng är ju också så här superledsam berättelse.
Mm.
Och jättefin liksom.
Alltså vi har ju även Bröderna Lejonhjärta.
Ja.
Som någonstans handlar om att dikta ihop någonting som är bättre än den värld man lever i för att liksom kunna, ja, men för att kunna fly och processera.
Ja, men Sunnanäng är ju precis likadan.
Ja.
Hon är ledsen, Astrid. I respect that.
Fast jag tror inte att hon är ledsen. Alltså, hon har ju beskrivit sitt egna liv. Ja, är. Nu pratar vi om henne som att hon fortfarande är vid livet, vilket hon inte är.
Mm.
Men hon beskrev det som att sorg är en minst lika viktig del av en barns, av en barndom som glädje. Och att, alltså respekt till Astrid för att de vågar tolka de här känslorna som ändå porträtteras.
Mm.
Och att det inte bara är liksom glitter och glamour, eller vad säger. Men du förstår vad jag menar, att det inte bara är en saga, eller att det inte bara är, vad ska man säga?
Lyckliga slut.
Ja, men det är inte bara lyckliga slut. Även om det oftast är lyckliga slut så resan dit långt ifrån spikrak.
Precis.
Så det är respekt för det här. Men filmen då, Mio min Mio?
Minns jag mycket, mycket lite av.
Ja. Visst är det Christian Bale?
Christian Bale är väldigt liten i den filmen.
Ja, men det är någon annan som också är, någon annan stor skådis.
Ja, Christopher Lee är med.
Ja, Christopher Lee är det. Yes. Så, precis. Jag tror det var en av de mest påkostade som svensk filmindustri har liksom lagt pengar
men
på.
Men jag tror
här
inte att det är svensk filmindustri som har gjort den. Jag tror att det är någon rysk-amerikansk produktion.
Jag är nästan säker på att det är en rysk-svensk, säkert tysk också. Alltså att det var ett samarbete mellan flera olika institut egentligen. Men mängden pengar det kostade kontra vad den drog in i biointäkter var ju försvinnande liten.
Ja, det kan jag tänka mig.
Så.
Yes.
Men okej, det var Mio min Mio.
Mm.
Ska vi gå på fjärde plats då?
Ja.
Och då är det ju min... Det här är nästan min favorit, men det är det inte. Men en av mina helt klart favoriter från barndomen, det är ju Emil i Lönneberga.
Mm.
Och du kritiserade mig igår för att jag tyckte om Emil, för att det hände ju ingenting.
Nej, jag kritiserade inte dig.
Du kritiserade Emil. Du kritiserade min smak, vilket i förlängningen betyder att
nej,
du kritiserade
nej,
mig.
Nej. När vi försökte styra upp det här så ville jag att vi skulle fokusera på stories och vad som händer. Och det händer inte så mycket, Emil. Alltså det är ju jättegemytligt och jättemysigt och jättefint och jättepittoreskt och jätteblablabla.
Fast det händer grejer också, Emil.
Men det är inte så mycket drama.
Emil är ju den typen av pojk som tänker som ett barn gör. Kommer på kreativa lösningar som en vuxen eller som en äldre pojk rent av inte kommer på. Men han är också den personen som liksom trotsar världens jävla snöstorm för att rädda livet på sin bästa vän.
Ja, han är ju godhjärtad, Emil.
Det är ju vad som kännetecknar honom, så att säga. Även om han gör lite... Han hamnar snett.
Men jag tror ju liksom att alla stora syskon kan relatera till Emil. På något vis.
Okej. Okay. Hur menar du då?
För han testar gränser bara.
Det är ju vansinnigt roligt. Alltså, det är ju så jävla roligt också när han fyller stöveln med vatten till exempel. Och här kommer ju alla nedvallin som är briljant som Emils pappa.
Ja.
Då ska han kolla om stöveln håller vatten, vilket den gör jättebra. Så lämnar han den på bron och så stoppar Emils pappa ner foten och det bara sprutar upp vatten. Och det är ju de här, det här har jag pratat om förr i någon podd. Tror jag. Men jag tycker det är så jävla roligt varje gång. De sekunderna mellan att vattnet sprutar upp och han förstår vad som har hänt. De sekunderna är så magiska och så fruktansvärt. Alltså där snackar vi om komisk timing. Verkligen. Innan han liksom brister ut i ett Emil! Det är magiskt. Det är svensk filmmagi.
Men jag fick ju höra Elin, din förgrömmade unge, ett par gånger när jag växte upp. Om jag än säger.
Ah, det kan jag tänka mig. Men hade du någon snickerboa?
Nej, men jag fick rumsarrest ofta. Så.
Jag vet inte om jag fick det så ofta, i all ärlighet. Alltså, jag gjorde också dumma grejer och jag hade liksom ingen nobel excuse för det heller på samma sätt som Emil har.
Nej.
Ja, man gick, alltså jag drog mig nog undan mest själv. För att det var jobbigt sådär. Och så kunde man zona ut och försvinna ett tag, så kom man ner igen sen. Man hade sitt rum på ovanvåningen.
Ja, jag blev tvingad till att stanna på mitt rum.
Ja, vilket i sig är rätt rimligt också.
Ja. Jag gjorde ingen Emil-grej, men en av de grejerna som jag fick rumsarrest för och fick mitt syskon att få rumsarrest för var när vi hade sett på Pippi Långstrump. Och vi skulle skura golvet som Pippi.
Oh.
Och vi hade trägolv.
Ja.
Och det var jättemycket vatten. Och det var inte så bra. Så det fick jag rumsarrest för.
Jag förstår det. Hur fan gick det med golvet?
Ja, det klarade sig rätt bra.
Okay.
Men det alltså, kunde ha gått åt helvete.
Det där är ju så roligt när man återvänder hem till barndomshemmet. För man ser liksom ärr av sin egen barndom fortfarande i huset. Och fan, alltså jag har inte varit nådig mot mamma och pappas bilar. Jag vet, vi hade så här singelsten på våran gård.
Mm-hmm.
Och jag lekte att bilen var en ö. Och de där jävla singelstenarna var diamanter som jag skulle ta till ön. Så att jag fyllde huven med liksom singelsten. Ganska nyköpt och nylackerad bil också.
Aj.
Det var inte så poppis. Det var inte så poppis alls faktiskt. Jag cyklade på bilen en gång så att backspegeln flög av världens väg. Och...
Men shit!
Ja, jag vet. Det var så här dum jävla grej. Mamma och pappa och jag hade varit på andra sidan sjön. För vi har ett hus vid en sjö. För att jag hade lämnat min cykel där vid något tillfälle. Så att jag cyklade hem och de tog bilen hem. Men jag fick cykla först.
Mm.
Och så sen så kom de i kapp precis innan vi skulle svänga ner i backen där vi bor. Och då skulle vi tävla ner. Så att egentligen, nu när jag tänker på det, så var det fan mer mamma och pappas fel.
Ja, inte tävla man.
Dels det, och så var det de som svängde. För vi låg jämsides. Det var bara de inte såg mig. Jävlar var jag flög dock. Så... Det kanske jag outade mamma och pappa som att de hade kört på mig och sen bara mörkat att det var mitt fel. Kan vara så. Ja, sidetracked. Men Emil i Lönneberga, det är ju ett bondesamhälle. Det ska väl vara någonstans i början av 1900-talet. Så, och även om jag inte kan relatera så har jag ju en pappa och en liksom mor- och farföräldrar som definitivt kan relatera. Och minnas tillbaka i hur det var. Och
va? Tydligen... Nej, inte är de så gamla.
Nej, men alltså inte min pappa, men min farfar kan ju.
Ah.
Eller kunde, rättare sagt.
Mm.
Och även min farmor och även min mormor och morfar. När morfar var i livet så att säga. Kunna...
Har du kvar alla andra?
Jag har kvar min mormor och jag har kvar min farmor.
Vad tur du har.
Ja, men det är ju så. Mamma fick mig ungt. Och jag är först född. Min mamma var 20 år när jag föddes.
Mm.
Så att, liten head start där.
Yeah.
Ja. Hur den är, det ligger liksom förknippat in i familjen på något vis. För att även om vi har hästar idag så har vi i familjen, eller i släkten då, som man säger, haft kor och getter och grisar och djur förr.
Mm.
Och även varit på sån här, du vet, hästmarknaden som man är på och alla möjliga grejer Emil hittar på och stöter på.
Mm.
Så det liksom finns en tydlig koppling där. Och det känns så idylliskt och, vad ska man säga?
En enklare tid.
Ja, det var fan en enklare tid, var det inte det?
Ja, jag vet inte. Jag har bara upplevt det komplicerade. Men, alltså typ det man har hört från min mormor, så var det nog inte så jävla rosigt heller. Liksom.
Nej, nej, nej. Absolut inte. Det är ju... Det är skimret från barndomen som är liksom det mest påtagliga i Emil.
Ja.
Men vi har ju samtidigt fattig jon. Mm. Och det finns ju liksom...
Ja, men och statasamhället och allt sånt hemskt.
Absolut. Du hade ju en teori om Lina och Alfred också.
Ja, att Alfred är en douchebag.
Ja, för Alfred är ju the good guy sett ur Emils ögon. Men ja. Elin har andra ögon.
Ja, jag tänker att Alfred är sjukt elak. Som säkert ligger med Lina i smyg. Och ja, men hon har bara honom som att gifta sig med. Och han vill inte det, utan han bara tar det han kan få och bara YOLO. Så här, dodgea allting och bara nej, men kanske Lina, kanske den dag. Inte nu, YOLO Alfred, du. Jag ska vara fri, leka med pojk.
Ja, det är ja.
Mm. Det är supertaskigt. För vi vet ju hur det gick för tjejer som blev med barn på den tiden.
Åja.
Oh mm. Utanför äktenskapet.
Precis. Precis.
Not cool.
Astrid, även om Astrid hade en viss koppling till det själv så gick hon inte in på det i berättelsen om Emil i alla fall.
Nej, men man tänker ju liksom på det lite. Det så här.
Jag har handen på hjärtat aldrig gjort det. Men det kanske visar på min privilegierade position.
Snarare. Nej, men jag läser ju mycket litteratur.
Ja.
Som utspelar sig liksom förr i tiden. Och det är så här kärlekshistorier. Och där finns ju alltid så här, du kommer att bli på smällen om du gör någonting med en man.
Ja.
Och då kommer det att gå åt helvete för dig. Det finns alltid med i de böckerna.
Jo, men alltså, när Astrid föddes...
Mm.
Det var ju olagligt att vara otrogen.
Mm.
Och du hade ingen rösträtt om du inte var gift. Alltså vi ska sätta saker i perspektiv. Det här är världen hon växer upp i liksom.
Mm.
Sen är hon mer eller mindre delaktig i både revolution och även evolution och den sunda liksom utvecklingen av samhället.
Mm.
Det händer väldigt mycket häftiga saker där på 1900-talet också, även om det är mycket skit kommer att. Så. Någonting man ser också i SVT-dokumentären är ju hennes krigsdagbok.
Mm.
Och så här, det är ju högläsning ur den. Och i början så är hon så jäkla... vad ska man säga? Alltså det är så påträngande vad som händer i Europa. Mm. Och hur det påverkar framförallt våra grannländer, då, Norge och Danmark.
Mm.
Men liksom när vi har kommit till 1944 så har hon... distanserat sig från det och skriver liksom öppenhjärtligt om det, att liksom de hemska grejerna som händer i Europa påverkar mig inte, utan det jag tänker på är mina problem liksom, mina vardagliga problem. Och är det där vi har hamnat?
Du menar för vi som oss samhälle, personligen?
Vi som samhälle har liksom matats nu. Jag försöker bara förstå varför vi är så dumma i huvudet just nu. Och då tänker jag mig att vi har matats under liksom både 80- och 90-tal om krig i liksom kalla krig och riktiga krig hela tiden. För att det är det som blir nyhetsstoff. Mm. Så att när det väl utbryter någonting som är liksom i magnitud med vad som hände i både första och framförallt andra världskriget så bekommer det oss inte på samma sätt. För att vi har våra problem när vi liksom inte har råd att köpa gäss, utan vi måste köpa ett billigare diskmedel en månad. Jävla generalisering av mig, men jag fattar inte.
Nej, men det är väl lätt hänt i Sverige där vi liksom inte har varit i krig på hur länge som helst. Liksom, våra anhöriga blir inte shell-shocked eller liksom sådär. Nej. Så vi får sällan uppleva det nära så. Men vi är ju fortfarande empatiska liksom, människor som borde kunna liksom, relatera till folk som är i nöd utan att behöva bli skrivna på näsan hela tiden om det. Så det är liksom peril for dummies eller någonting.
Mm.
Jag tycker inte att det ska behövas. För som du säger, det händer saker hela tiden. Och vill man engagera sig så kan man det. Men jag börjar bara tänka på, jag blev så jävla arg över att den här bilden på den där Alan Kurdi delades. Jag tyckte att det var så jävla okänsligt alltså.
Mm.
Att det ska behövas helt sinnessjukt.
Ja, men det är liksom så ser det ut idag.
Ja, men det ska inte göra det för att det är liksom för att, ja men så här, du kan läsa att det dör barn och förstå att det dör barn utan att behöva se ett dött barn.
Ja, jag håller ju helt med dig, vill jag vara supertydlig med att säga.
Ja, men jag tror absolut inte att du inte håller med. Eller, ja,
fan. Nej, men det är liksom så här, folk fattar inte. Jag fattar inte hur folk inte kan fatta.
Nej.
Vad ett krig, alltså just det här. Det var bara någon dag sen, eller om det var tidigare idag jag hörde om det. Den här analysen av att de här brillorna har ju, alltså den här flyktingen som har kommit hit, och de är jättedyra brillor. Är du på riktigt jävla, alltså. Åh, jag orkar. Ja, nu måste jag släppa det här, för jag blir bara upprörd och det blir ingen bra podd och så. Så på tal om privilegierade personer, din ja. Nummer tre, Elin.
Madicken.
Fy fan, jag inte tycker om Madicken. Usch. Men,
nej, ja. Men det är ju liksom en well-to-do liten tjej får sitt privilege checkat.
Konstant.
Ja, är vad Madicken är. Och ja. Det måste man ju gilla.
Ja.
Så, plats nummer tre. Och det blir ju så här väldigt mycket kontraster med att man får följa Madickens wealth. Vad fan, varför pratar jag engelska?
Ja, det är helt okej.
Rikedom, eller affluens.
Ja.
I kontrast med Abbe och hans fattigdom och sånt.
Precis, precis. Jag vet inte riktigt vart jag ställer mig med Madicken. För att alltså det är det som förs fram, det liksom, det som ändå sägs, sätter kontext, är ju bra grejer.
Mm.
Alltså att faktiskt ifrågasätta varför har vi det bra och varför har det andra inte bra. Men samtidigt så kan jag inte relatera för fem öre. Och jag tycker det är så, det knyter sig i magen när den rika pappan sätter sig ner och på ett sakligt och väldigt förnuftigt och pedagogiskt sätt förklarar för sin dotter att så här fungerar världen, lilla flicka.
Mm.
Fuck that shit. Men ja, summa summarum så är det ju ändå vettiga saker som förs fram. Men
ja,
sett till, alltså, varför vill du ha den så pass högt? Vad är det som tilltalar dig? Förutom då att hon hela tiden får omvärdera och reflektera över sina icke-problem, så att säga.
Jag tycker att det är jävligt relaterbart på något vis.
Mm.
Att man bara, ja, jag trodde att det var så här. Men så är det ju inte.
Är ögonöppnandet i det hela, så att säga?
Ja, det finns liksom. Ja, men för man får sig ju knappar på näsan hela tiden. Ja. Så här, man inser sina egna privilegium jämt.
Mm.
Och Madicken visar liksom att det är okej. Det är så här, ja, jag gjorde så, det var fel. Eller jag tänkte så, det var fel. Nu vet jag att det är så här istället. Och så går man liksom vidare med den kunskapen på något vis.
Ja, precis. För att ingen föds ju med rätt värderingar från början.
Nej.
De ärver man ju och de förvärvar man ju på ett sätt.
Mm.
Och där krävs ju det tänket som Madicken ändå har i väldigt ung ålder. Alltså det finns ju... Nej, nu ska jag inte gå dit igen. Jag måste släppa den här samhällstänket nu. Men alltså, inte kritiskt tänkande, men någonstans ändå.
Ja, men det finns ju en ödmjukhet i det,
ja,
också.
Ja, exakt. Ödmjukheten som är så jävla viktigt. Yes, håller helt med.
Mm.
Håller helt med. Okej, men när vi ändå pratar om kvinnor så kan vi lyfta fram en lite starkare kvinna.
Ja. Yeah.
Både bokstavligen och i hur hon rörde upp Sverige. Och vi har nämnt Pippi Långstrump förut.
Ja.
Men Pippi tar vår andra plats. Hon har silvermedalj i detta fall. Och det är fan inte så konstigt, för att det är nog den liksom figur jag tänker på direkt när jag hör Astrid Lindgren.
Mm.
För mig är det nog så. Och det var väl en av hennes absolut första också.
Mm.
Och i den här, de sa det så fint i den här dokumentären, att i efterkrigsperioden så behövde vi hitta hoppet igen. Och då, det man gör då att man fokuserar på sina barn snarare. Och då kom liksom en kvinna som var starkare än, jag tror det skrivs som någon polis i hela världen. Hon kunde lyfta sin häst, vilket hon gjorde lite då och då också.
Mm.
Men också den här, man måste också vara snäll.
Mm.
När vi pratar om den här ensamheten, alltså Pippa har inte heller några föräldrar.
Nej.
Men ta sig fram i livet ändå. Det kan ju vara för att hon är starkast och en kapsel med guldpengar. Det finns ju sagoelement där, så att säga. Men det är ju fortfarande någonting väldigt starkt när hon, när hon berättar att hennes mamma är en ängel i himlen som tittar ner genom ett hål.
Mm.
Så. Men för mig så är Pippi så här gradvis, alltså det finns nästan generationer när man tittar på Pippi tycker jag. Det första, för det är ju där från 60-talet tror jag det är, som jag tänker på, även om det filmatiserades redan svartvitt vid 40-talet när de första böckerna kom ut.
Jaha.
Så. Samma Inger också om jag inte minns helt fel.
Okej.
Okay. Jag kan vara ute och cykla här, men återigen.
Nej, de kan ju inte ha filmat samma Inger på 40-talet och så sen igen.
15-20 år senare. Det går ju inte, men de är så jävla lika.
Hon är ingen vampyr.
Who knows?
Nej, vi har ju sett henne nu som vampyr.
Pippi som vampyr. När vi, hon är ju stark.
Ja.
Ja, när vi så här blandar
och hon gener. Har gamla pengar.
Exakt, exakt. Mm-hmm. Ja, hur som helst. Det är den senare delen av Pippis, så att säga, karriär som jag tycker är allra häftigast. När på rymmen med Pippi. Och framförallt den jag har allra närmast hjärtat är Pippi på de sju haven.
Mm.
Jag älskar ju den berättelsen för att det är pirater. Och det är liksom så här Jocke med kniven. Och det är skatter och vatten och bröd till pappa hennes. Och det är bara så jävla mysigt och snyggt allting. Jag älskar det här. Och det är ju en hel del nostalgi som kommer in i bilden, såklart. Men skit i det.
Ja.
Och som sagt, Sveriges första superhjälte.
Mm. Och så jättefin tecknad också av Ilon Wikland, tror jag det.
Åh ja. Så. Mm. Det var våra 5-2. Och
ja.
Nu har vi ett gäng bubblare också.
Ja.
Och den här första du har, det har jag ingen aning om vad det är, Elin. Så varsågod och berätta om I skymningslandet.
Det är en novell om en liten pojke som är ensam, såklart. på sitt rum.
Ja.
Och så när det börjar skymma så knackar en liten varelse som heter Herr Liljon kvast på. Och tar ut honom liksom på stan till skymningslandet där det händer en massa andra saker.
Okay.
Än vad det gör i stan vanligtvis.
Okej. Okay. Exempelvis.
Och det spelar ingen roll att han inte kan gå. För han typ flyger. Alltså det verkar vara någon sorts förlaga till Karlsson på taket. Fast Herr Liljon kvast är betydligt mer sympatisk.
Ja, för Karlsson är inte kommit på vår lista.
Nej, Karlsson är vidrig. Men Herr Liljon kvast är mycket nice.
Jag måste dock säga att låten Karlsson på, alltså Karlsson. Världens bästa
Karlsson.
Alltså den är ju bra. Det är ju plågsamt hur bra den är. Med tanke på hur dryg Karlsson är.
Ja.
Ja, men fortsätt.
Nej, men det är bara en jättemysig novell liksom. Som hon läste. Jag tror att jag hade någon talbok med henne. Och den var jättemysig när hon läste upp den. Minns jag.
Okej. Okay. Mm.
Och det var liksom, ja, men vad heter det? Tunnelbanor som liksom inte gick längre och så gick de ner i jorden och det var så här mys och magiskt.
Ja, det var magielement här så att säga, den klassiska Lindgren fantasyn.
Ja.
Ändå, för att jag tror att alltså vi har ju då Madicken och Emil. Det är väl de två som inte har fantasyelement så i sig.
Precis.
Mer ur det verkliga samhället så att säga. Men ja, okej. Jag har bara en bubblare.
Mm.
Och det är Vi på Saltkråkan.
Det är ju inte fantasy.
Det är inte heller fantasy. Nu när du säger det så är det inte fantasy. Men det är fantastiskt för det. Också ett. Jag tror det här är ett av få. En av få publikationer av Astrid där det faktiskt inte finns en bok till grund. Utan där hon skrev manus direkt till en tv-serie som sen har klippts ihop till en film. Eller om det var. Nej, det var i den ordningen vill jag minnas.
Mm-hmm.
Och handlar då om Saltkråkan och det här. Alltså, de som bor ju där året runt. Men sen kommer sommargästerna.
Mm.
Är det Balsam Boys som inleder Här kommer sommaren med ett Saltkråkan-citat?
Jag har ingen aning.
Jag tror det. Skitdålig låt, men mysig ändå.
Okej.
För mig så handlar ju Saltkråkan om karaktärerna såklart. Och det finns de som man... Alltså, jag är så jävla trött på att alla ska hata på Sorven. Så jag börjar fan sympatisera med henne nu. För hon är ganska klok emellanåt.
Bra.
Även om hon är lite dryg.
Men, ja, jag kan relatera till Sorven väldigt mycket.
Det roliga är ju att den Sankt Bernhard hund som båtsman är. Nu refererar jag från den här dokumentären återigen. Men en författare som jag inte minns vid namn. Men som var liksom en big deal när Astrid gick och skolade sig fortfarande. Som hon fick då träffa. Hade en exakt likadan hund.
Mm-hmm.
Och det finns jättemycket sånt här om man tittar i. Alltså vi kan inte göra något annat än att rekommendera den här dokumentären. Den finns tillgänglig på SVT Play i några veckor till i alla fall. Så att se den.
Jag har inte sett den sedan den gick första gången. Mm. Typ förra julen eller någonting.
Sen, alltså själva skådeplatsen Saltkråkan kommer väl från att alltså, skärgården var en kär plats för Astrid också. Och hon hade någon typ av koppling där, om det var via svärföräldrar eller någonting sånt. Mm. Så, men ser man på vad det är idag, alltså det är ju fantastiska vyer och en fantastisk, ja men en jättebra skådeplats för att liksom visa upp någonting.
Mm.
Men som sagt, det faller tillbaka på karaktärerna och alltså Melker och hans klantighet men ändå liksom godhjärtliga jag.
Mm.
Underbart. Och vi hade sånt bonding moment, jag och några kompisar, över hur kär vi var i Malin.
Ja.
Helvete alltså. Och det var liksom innan man började känna sådana saker på riktigt. Men det var någonting med Malin. Och hon har följt med länge, kan jag säga.
There's something about Malin.
Exakt. Exakt.
De har typ samma frisyr också.
Åh, oh, shit. Ja, de är faktiskt jävligt lika.
Ja. Uh-huh.
Alltså Cameron Diaz då.
Ja.
och Malin i Saltkråkan. Ja. There's something about Malin. Det är ju en perfekt rubrik för en krönika att skriva.
Mm-hmm.
Jag är inspirerad.
Gör det.
Sista bubblaren, Elin.
Ja, vi är tillbaka i fantasyn då. Peter och Petra.
Har jag också ruskigt dålig koll på.
Det gjordes en liten filmatisering av den. De är så här småfolk som bor i någon park i Stockholm.
Just det.
Under en gran. Och de får gå i skolan bland annat och så träffar de en människopojke där som är snäll mot dem. Och det är så här allmänt mys.
Är det liksom mysigheten som är seriens, eller
ja,
berättelsens det är det. Behållning?
Ja, det är myset.
Men är det viktigt att det är just specifikt Stockholm?
Nej, det tycker jag inte. Jag vet ju inte mycket om Stockholm alls. Men det kanske är en jättefin park, jag vet inte. Någon särskild park för henne.
Ja.
Bara för att jag inte minns namnet på det. Så.
Ja. Men jag kommer inte ihåg någonting från det, men Peter och Petra var i skolan någonstans.
Ja, de får sitta som så här miniatyrmänniskor vid en bänk och använda för stora liksom, skrivdon och sånt.
Har det här varit någon julkalender eller någonting sånt?
Jag tror inte det, men de kanske har visat den runt jul, för det utspelar sig typ runt jul, tror
jag. Ja, visst gör det där.
Vi har i alla fall minne av liksom deras hus i en snö, under en snöig gran, och så får man se hur det liksom lyser på snön i det här granhuset. Typ.
Ja.
Jag vet inte if it makes sense, eller om jag hittar på det, men ja.
Ja.
Så är det.
All right. Är vi då redo att prata om våran första plats?
Ja.
Ett av hennes sista stora, alltså hon gjorde ju grejer efter det också, men på 80-talet så kom Ronja, Rövardotter. Mm. Fantastisk berättelse.
Ja, de första penisarna jag fick se på tv fick jag genom Ronja.
Åh, jag har inte ens tänkt på det, men det är ju helt sant. Det är ju faktiskt full frontal nude.
Mm-hmm.
Är inte full frontal, men det är liksom där.
Mm.
Det där. Har du läst berättelsen, Ronja?
Ja, det har jag.
För jag tänker mig att det här kan vara, utan att ha läst någonting, men det här kan vara en filmatisering som överträffar den, just texten.
Ja, jag vill minnas att den gör det i alla fall.
Och det,
för det, i det här fallet är det liksom tv-serien / filmen som jag tänker på, inte boken.
Mm. Och det måste ju också ha att göra med att liksom produktionen var på den nivån den var 1984 eller när det var 86 kanske.
Mm.
Skådespelarensemblen, alltså location vill jag säga hela tiden, men alltså vart den spelades in, alltså den lyckades ju fånga det här nordiska vilda och orörda på ett fantastiskt sätt.
Mm.
Och dialogen är ändå välskriven och snudd på poetisk ibland, även om den är på gränsen till krystad och cringeworthy
stundtals. Jag har inget barn!
Det är ju fantastiskt! Det är fantastiskt, just hela den, att botten bryts sig fri från...
Så fort Birk pratar vill man ju slå honom.
Lite så är det väl. Lite så är det väl.
Men det kan vara för att han är så ful också.
Han är jätteful!
Jag vet!
Tänk om vi sitter och... Ja, nej. Men han är verkligen... Fan.
Men det, alltså, han är Ron, inte... alltså, det är... Hon tar ju bara ihop det med honom för att han är den enda pojken i hela världen. She had options.
Det finns ju en rad olika symboliska grejer här också.
Mm.
Helveteskapet... Heter det skapet eller gapet?
Gapet.
Helvetesgapet.
Mm.
Nej, helveteskapet.
Jo. Nej, helveteskapet.
Ska vi köra en Facebook-poll igen?
Vi kan väl bara googla.
Ja, precis. Nej, skitsamma. Någon berättar för mig att det är en symbolik för liksom missbruk av diverse olika substanser.
Jaha.
Så att det ska man akta sig för. Och det handlar väldigt mycket om den här som föräldrar måste göra någon gång, att släppa taget.
Mm.
Alltså hela den här jag har inget barn kommer ju från att Mattis måste släppa taget av Ronja, och Ronja bryter sig fri och blir sin egen kvinna i mångt och mycket.
Mm.
Även om det är jobbigt och även om det liksom dras till sin spets i Ronja Rövardotter, så det är också exempel från verkligheten. Och hela den här sättare i en nordisk skog en tid för länge sedan,
mm,
kommer ju som en liksom en motreaktion mot hela kärnvapens tänket som existerade.
Jaha.
Att bibehålla natur och ja, men det, återigen, jag såg den här dokumentären väldigt nyligen. Så det är inte jag som sitter och är klok nu, utan det här, okay, är snott.
Jag har missat den här subtexten.
Nej, jag tror inte det finns så mycket subtext där, utan det är liksom, det är så det är snarare. Men det är så många olika faktorer här som paras ihop till någonting väldigt fantastiskt. Och det håller fruktansvärt bra. Jag vill tro att det kommer hålla längre fram också. Där andra delar av Astrids verk kanske inte håller lika bra.
Jag tänker att det innehåller bra så här föräldrauppostran. Så här, bara, ja, idag ska jag akta mig för att ramla i älven. Då måste jag vara bredvid älven och akta mig.
Precis.
Det är good shit.
Yes. Yes. Mm. Där har vi våran lista, Elin.
Mm.
Jag tänkte att vi skulle försöka hålla oss till timmen den här gången och inte sticka iväg.
Ja, we did it!
We did it! Så det var roligt att lista Astrid. Jag önskar nästan att vi hade gjort det lite bättre. Det vill säga att vi hade
researchat mer.
Ja, men jag hinner ju inte. Och inte du heller. Det var ju faktiskt mitt förslag att skjuta fram det till det sista.
Ja, dagen. Vi skulle egentligen köra igår.
Ja, så. Men... ja. 11:e timmen som sagt.
Yeah.
Skitsamma. Det här är en podcast om listor. Vi har precis gjort en lista med Astrid. Nästa vecka kommer vi en lista om någonting annat. Hur den är så kan ni tycka till. Och gör gärna det. För som sagt, det har varit lite trögt med kommentarer. Trögt på feedback. Men jag ser ju ändå att ni laddar ner avsnitten. Så jag vill ju veta vad ni tycker och vad ni känner. Och passa på att önska också framtida listor.
Mm-hmm.
Så, för nu är vi på avsnitt 21. Av totalt 30 under säsong 1.
Ja, så ni har 9 avsnitt på er.
Ja, och vissa är spikade.
Ja.
Typ. Så att det är lite trångt, men vi mottar jättegärna förslag. Hur den är. Ja. Topp5podcast.se så kan man lämna en kommentar.
Eller maila oss på banankontakt@topp5podcast.se.
Exakt. Exakt. Men om ni står kvar på sajten en lite tag till så kan ni också hitta länkar för att prenumerera på den här podcasten. Ni kan hitta info om Elin och mig och varför vi gör den här podcasten.
Gilla oss på Facebook.
Gilla oss på Facebook ska man ju definitivt göra.
Mm-hmm.
Där har det också stannat av lite. Vi kanske har nått våran maxnivå där.
Det ger sig.
Ja, alltså min erfarenhet av att göra poddar, om vi backar hela vägen till min liksom första riktiga podd, så där vi vann mest fans, eller lyssnare, eller vad man nu ska kalla det,
mm.
var ju mellan säsongerna, när vi inte gjorde poddar. Då kom de fram på något vis. Eller om det är att folk lyssnar mer på poddar under sommaren, det kan vara det också.
Kan vara det.
För att vi hade ju alltid semester.
För att alla tar uppehåll då. Och då går man igenom. Man bara, jag måste ha något nytt. Det kommer inget nytt.
Det är faktiskt väldigt sant. Men gilla oss på Facebook och diskutera med oss där om allt vitt och brett. Och vilken är eran liksom, favorit Astrid?
Mm-hmm.
Och varför? Och så kan man också twittra till oss på antingen @orchidpussy eller @brunlof. BRUNLOF.
Eller hashtagga topp5podcast.
Topp5podcast. Hashtaggen ska vi icke förglömma.
Mm.
Och någonting vi inte heller ska glömma är att om ni inte redan har gjort det, lämna en iTunes-recension. Skriv vad ni vill, sätt vilken stjärna ni vill. Men om ni har gjort det och känner att nu är det här avbockat, check. Så skicka ett mejl också till oss, antingen banankontakt eller anderslelin@topp5podcast.se, så får ni en grej på posten som tack.
Ja.
Jag skulle vilja avsluta med ett Astrid-citat.
Gör det.
Jag vet inte hur bra det blir, men jag känner att det liksom, jag hyser en oerhörd respekt för den här kvinnan, och jag tycker att hon har varit viktig för mitt liv och för många andras liv och för hela det samhälle som vi nu håller på att, nu är jag där igen, men vi håller på att skita ner det totalt. Skärpning för fan. Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi.
Sanna ord.
Ja, det är sanna ord, och det finns oändligt många citat, men jag fastnade för det här, för att det är viktigt att drömma ibland, och det är viktigt att skena iväg ibland. Mm. Så med de orden så tackar jag för den här veckan, Irene.
Tack detsamma.
Och på återseende.